Vi ska gå till Efesierbrevet kapitel 4 och fortsätta där vi slutade förra gången, för det var ett tag sedan. Idag ska vi se på vers 17-19, så Efesierbrevet 4 och 17-19. Tre verser, och sen har jag som vanligt en del pinnar som jag vill gå igenom. Och det tar den tid det tar, men sådant som är viktigt att säga utifrån texten. Jag hoppas det inte ska ta allt för lång tid. Men jag läser alltså vers 17-19 i kapitel 4 i Efesierbrevet. Därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma. Deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud. Därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orgier. Och ägnar sig åt all slags orenhet. Och får aldrig nog. Det var texten. Amen. Så Paulus varnar här Efesierna därför för att fortsätta i sina skamlösa utsvävningar och outtröttlig orenhet som hedningarna, vars tankar är tomma, deras förstånd förmörkat och de är främmande för livet i Gud på grund av sin okunnighet och hjärtats hårdhet. Paulus varnar här församlingen i Efesus igen från att leva som hedningar. Han befaller dem, han vittnar för dem, står det bokstavligen. Talar till dem att inte längre leva som hedningarna. Och han börjar i vers 17 med, som han brukar med vissa, i vissa verser han brukar säga alltså eller därför. Och han knyter därför an till det han talat om just tidigare. Som vi får lite påminnelse om vad Paulus har talat om här i kapitel 4. Han har talat om, hela Efesierbrevet har han talat om Guds verk för de troende. Vad Gud har gjort för de troende i Efesus, precis som han gjort med alla kristna. Han har utvalt dem innan jordens grund blev lagd. För att de skulle bli frälsta, de skulle bli försonade genom Jesus Kristus. Och de har fått anden som sigill, som bevis på att dessa människor är utvalda. De har kommit till tro, de har kommit till tro på evangeliet. De har hört glädjebudet i sanning, om Guds nåd i sanning. De har kommit till insikt om sitt fördärv, sin hjälplöshet, sin dödhet. Som Paulus har sagt, ni var döda i era överträdelser och synder. Ni kunde inte göra någonting för att komma ur er situation, få bort era synd, få bort er onda natur. Ni var döda, handlingsförlamade, kunde inte göra något för att frälsa er själva. Eller ens göra något för att sträcka handen till Gud och få räddning. Ni var helt döda. Men Gud, som är rik på nåd och barmhärtighet, har älskat er med så stor kärlek att medan ni ännu var döda i era överträdelser och synder, att han uppväckte er tillsammans med Kristus och satte er bredvid honom hos Kristus i himlen. Men människorna var alltså döda i sina synder och överträdelser, kunde inte göra någonting, men Gud uppväckte dem, gav dem nytt liv så att de skulle komma till tro, höra evangeliet. De var döda men har blivit uppväckta till liv. Och så har Paulus talat om vad Gud har gjort, och så har Paulus gått över till att tala om vad Gud ska fortsätta göra för Efesierna. för församlingen. De ska växa vidare i insikten, växa i kunskapen, växa i kärleken till Gud och till varandra. De ska, deras hjärtans ögon ska upplysas så att de förstår vilken, hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Hur stor hans kraft är i dem som tror, den kraft med vilken han uppväckte dem från de döda. Igen så upprepar han deras dödhet och deras uppväckthet. Gång på gång så har han återgått till deras dödhet. Dödheten hos dem som inte är troende. Och så har han talat sedan om att bevara andens enhet. Hur de ska fortsätta vandra i de goda gärningarna som Paulus talar om. Han sammanfattar hela sitt budskap i det. Där han säger, av nåden är frälsta genom tron, inte er själva. Guds verk är ni skapade till goda gärningar för att ni ska fortsätta vandra i dem. Så han uppmanar dem här för att fortsätta vandra i de goda gärningarna som blivit uppväckta och skapade till. Han talar om hur de skulle bevara enheten i församlingen utifrån Herrens egen enhet. Och sedan direkt föregående verserna om Kristi gåvor till församlingen för att bevara enheten och för att de ska utrustas till tjänsten. Jesus har gett gåvorna i form av apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare som skulle utrusta de heliga till att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son. Till en så manlig mognad att de blir helt uppfyllda av Kristus. Vilket resulterar till att de inte förleds i villfarelse. Utan istället i kärlek håller fast vid sanningen och i allt växer upp till Kristus. Huvudet för sin kropp. Som hela kroppen får sin tillväxt ifrån. Så Paulus har talat flera gånger om det här och... Nu tror vi att Paulus, nu ska du gå vidare till det praktiska. Nu ska du ge oss praktiska föreskrifter. Och de kommer i vers 21, eller från vers 20. Men innan Paulus går in på specifika praktiska lydnader, föreskrifter. Församlingen tror just att, yes, nu har Paulus gått igenom de här formaliteterna. Han har upprepat evangeliet för oss, upprepat hur döda vi var i våra överträdelser och synder. Nu är det dags för handling, nu är det dags för praktik. Nu ska vi äntligen få det praktiska. Men så återgår Paulus igen, än en gång, för att betona, för att påminna dem om dödheten. Om den naturliga människans dödhet. Och Guds överflödande nåd. Paulus kan inte riktigt lämna det. Han måste upprepa det igen. Så att det blir tydligt. Så att de kommer ihåg. Vad de brukade vara. Vad det är de ska lämna bakom sig. Vad de ska sluta med. Han säger det till dem. De var inte längre som hedningarna. Som de icke-troende. Och deras förmörkande tänkande. Deras okontrollerade, orena och utsvämmande liv. Deras dödhet. Så är det. Vi behöver alltid detta påminnas. Fortsätta påminnas. Och hållas ödmjuka. Påminnas om att så som hedningarna är, så som de icke-troende är, vi är inte bättre än dem. Sådana var vi. Vi måste påminnas om detta och hållas ödmjuka. Och uppskatta Guds nåd. Varje praktik utgår ifrån en förståelse av ens egen dödhet och Guds nåd. Det är det som helgelsen i grund och botten ska bottna i. Paulus här börjar med dessa ord. Han säger, jag talar och vittnar i Herren. Det här är inte Paulus egna tankar, Paulus egna ord, Paulus egen filosofi. Det är aposteln, Jesu Kristi apostel. Det är Jesus Kristus här, Herren, som talar till dem, som talar och förmanar och vittnar genom Paulus till församlingen. Det är Jesus själv. Så sant de här orden är sanna, så är det Jesus själv som talar genom dessa ord, Herren själv. Sen kan nästa rad kan antingen tolkas som ett konstaterande. Jag vittnar om att ni inte längre vandrar som hedningarna. Det kan också tolkas som en befallning. Jag vittnar, varnar om att ni inte längre ska fortsätta vandra som hedningarna. De har fått den här nya naturen. De har blivit uppväckta från dödligheten, så att de inte längre vandrar som hedningarna. De behöver fortfarande förvarnas, uppmuntras vidare till att inte längre göra det. Det står i 2:1: då ni var döda i era överträdelser och synder, i vilka ni en gång i tiden vandrade enligt den här världens tidsålder. Ni brukade en gång i tiden vara döda i era överträdelser och synder, så att ni vandrade. Men ni ska inte längre göra det. Ni gör det inte längre. Det är dåtid. Inte vandra som världen, efter den här världens tidsålder, eller efter som hedningarna, som de icke-troende. Inte bara som det här ordet hedning syftar på en icke-judisk människa, när vi ser att Paulus börjar använda det här ordet om de som inte är kristna, alltså de som inte tillhör Guds folk, de kristna, de troende. Det är nu de som är utanför, det är de som är hedningarna, medan Guds folk är Guds folk. Och sedan, för att inte längre vandra som de, så beskriver han sedan två saker om hedningarna. Han beskriver först deras tänkande i slutet av vers 17, sedan i vers 18 så beskriver han hedningarnas tänkande, deras filosofi, deras tankesätt, vad ligger bakom det de gör. Och sedan beskriver han också deras liv, hur de lever, i vers 19. Hedningarnas tänkande och liv, deras mörker. Så han börjar med tänkandet, och det är det som det utgår ifrån. Filosofi först, sedan praktik. Teori först, sedan praktik. Och Paulus har gjort detta. Han har gått igenom teorin först, evangeliet, Guds nåd, vad Gud har gjort, och sen praktiken. Likadant är det med de icke-troende. Deras praktik utgår ifrån hur de tänker, deras tänkande, deras teori. Så han går in på deras sinnen, deras tänkande. Han börjar säga att de är tomma i sina sinnen. Deras sinnen är tomhet. Deras tänkande är tomhet. Det är det här ordet som vi känner igen ifrån predikaren här i slutet av vers 17, Mattaiotes. I deras sinne, deras tomhet, deras lönlöshet, deras förgänglighet i deras sinne. Det är samma ord som används i Septuaginta i predikaren, när det talar om allting är lönlöshet. Lönlöshet, allt är förgängligt, som andra översättningar säger. betyder inte att de inte tänker alls, att deras huvuden är tomma och fria från tankar, även om det finns de som strävar efter det genom meditation i vissa religioner. Men det är inte så. Det betyder inte att de är helt tomma, inte tänker på någonting. Men det betyder att det de tänker på är tomhet, lönlöshet i slutändan, leder till ingenting. Om vi minns från Salomos ord i predikaren, allting han gjorde, han försökte undersöka allting, lära sig om allting, vinna allting, bygga stora palats, bygga fina trädgårdar, lära sig all kunskap som kunde inhämtas, allting, allt han kunde göra. Och sedan i slutet så kom han och drog slutsatsen: allt är lönlöst, allting var förgängligt, allt det här jag jobbat för, kämpat för, strävat för hela mitt liv, jag ska en dag dö, jag får inte ha med mig detta jag har skaffat mig under livet, och den som kommer efter mig kommer säkert slösa bort allt och förstöra allting. Allt i lönlöshet. Då det är så som folkslagens, hedningarna, de icke-troendes tänkande är lönlöshet. Allt de kan komma fram till kan inte ge någon varaktig, något varaktigt. Det leder till att de själva ska uppfylla sig själva. Deras tänkande går ut på deras egen uppfyllelse, deras egen belåtenhet i det här livet. Men de vet i slutändan att till slut ska de dö. Och det de har kämpat för i sina liv, det de har, när de har kämpat för sin egen ära, sin egen uppfyllelse, allt det kommer läggas till stoft och aska till slut. Läggas i kistan, grävas ner under marken, och de kommer ruttna bort och så förstås uppstå till dom. Det är att det är tomhet, lönlöshet helt enkelt. Så deras tänkande, deras sinnen ärar inte Gud. De tänker inte på det eviga, de tänker inte på Guds ära. De är förmörkade, sedan står det. Förmörkande är deras tänkande, deras sinnen, deras resonemang, deras tänkande är förmörkat. Vi känner igen detta i Romarbrevet 1:21-22. Eftersom när de kände till Gud, ärade de eller tackade de honom inte som Gud. Deras tänkande var lönlöst, tänkte inte på Guds ära, utan de blev tomma i sina resonemang, och deras oförståndiga hjärta förmörkades. Eller som det står i Folkbibeln 98, jag gillar den, det uttrycket: mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De blev förmörkade i sina oförståndiga hjärtan, i sina tankar. När de påstod att de var visa blev de dumma, fördömades de. De blev dårar. Och vet förstås att när det är mörkt så ser man ingenting. Man vet inte var man går. Är man instängd i ett mörkt rum där det är totalt mörkt, så vet man inte var man går. Man famlar omkring. Man förstår ingenting. Så är det med deras tankar. Deras tänkande är mörker. De har ingenting att gå efter. De har inget ljus i sina sinnen. De försöker famla sig hit och dit. För de har inte Guds ljus. De tänker inte på Gud. De har inte ljuset från Guds ord som Gud har gett. Eller de vill inte använda det. Utan de väljer att hålla lampan släckt. Som där inne på herrarnas. Lampan var släckt. Det går väldigt illa om man inte tänder en lampa. Det var mörker och de förstår inte, de ser inte, de vet inte vad de ska göra, de vet inte vad de ska gå. De kanske tar tag i någonting i mörkret. Tror att det är till nytta för dem, men de vet inte att det är en dödsfälla. Deras tankar i mörker. Sedan står det också att de är okunniga. De är okunniga. Det betyder inte att de inte vet saker och ting, att de inte har, att det är saker, att de är obildade eller okunniga eller någonting sånt. Det betyder att de är okunniga om Gud. De känner inte Gud. De har inte en relation med Gud. De har inte bekantskap med Gud. Och det förklarar när också han säger att de, ni har blivit främmande gjorda för Guds liv. Hedningarna, de icke troende, är främmande gjorda för Guds liv. De känner inte Gud. De är okunniga om Gud. De är obekanta med Gud. Främmande gjorda från Guds liv. Det här ordet har Paulus använt i kapitel 2, vers 12 också. Igenom samma sak. Vid den tidpunkten var ni utom Kristus, då ni var främmande gjorda från medborgarskapet i Israel och främlingar för luftets förbund, då ni inte hade hopp och var gudlösa i världen. De var så okunniga, hade ingen relation med Gud. De kände inte Gud. De var separerade från Gud. Och det står också att de är okunniga om livet i Gud. I sin separation från Gud, i sin okunskap om Gud, så är det död för dem. De är andligt döda. Att vara separerad från Gud är att vara andligt död. Och vi vet vad Jesus säger, att detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna Guden, och honom som han har sänt, Jesus Kristus. Evigt liv är att känna Gud. Att inte känna Gud är att vara andligt död. Att inte ha en relation med Gud är att vara död för Gud. Inte att vara annihilerad, inte att upphöra att existera. Men det är värre. Det är att vara död för Gud. Vi vet det mellan människor. Vi känner säkert många som har skilt sig, som har varit gifta och separerat och skilt sig. Och de är ofta väldigt hatiska mot varandra. Ignorerar varandra. Det är som den andra personen är död. Jag har haft vänner, deras föräldrar var skilda, och nämn inte den andras namn. Min väns pappa gav honom någon leksak eller någon stereo eller vad det var. Och så berättade min mamma det för... jag vet inte vem som berättade. Hans mamma som var skild från pappan fick veta det på något sätt. Och så hon bara sa nej, han har inte. Det var jag som köpte den till honom. Det var som, och nämn inte hans namn. Det var som om pappan var död. Hennes ex-make var död. Så är det mellan frånskilda personer på ett syndigt sätt. Men vi kan känna igen det hos Gud. Människan är i fiendskap. Total. Borta. Skild från honom. Och inte på ett syndigt sätt, men på ett rättfärdigt sätt. De har förtjänat det med sina liv. Och därför är de som döda för Gud. De är ignoranta, okunniga om Gud. Det är så här är de i sina tankar. Och det är grunden för hur de lever. Men grunden för att de är så här i sina tankar kommer Paulus till här också. Han säger att på grund av deras hjärtans förhärdelse. Så det står främmande gjorda från livet till Gud. På grund av okunskapen i dem också på grund av deras hjärtans hårdhet. Det är flera led här, och i slutändan så är grundorsaken till allt är att deras hjärtan är hårda. Deras hjärtan är sten. De är förhärdade. Det har också med deras tänkande att göra. Hjärta står för tänkande i Bibeln. Det står aldrig att någon tänker med hjärnan i Bibeln. Det är inte så de uttrycker det, utan det är hjärtat som tänker. Vad tänker du i ditt hjärta? Vad säger du i ditt hjärta? Vad bär ditt hjärta för tankar? Man tänker hjärtat, för det är Psaltaren, Gamla testamentet, Nya testamentet. Och hela deras varelse, deras natur, hjärtat står för tanke. Hela varelsen, hela människan, och det här är deras allra innersta problem, är deras förhärdade hjärta, deras hjärtan är stenhårda. De har blivit avtrubbade, som det står i Svenska folkbibeln i vers 19-15. Svenska folkbibeln 2015. Avtrubbade i sina samveten, eller bokstavligen står det, de är känslolösa, eller de har tappat känslan. Bibeln talar om vissa personer som har blivit brännmärkta i sina samveten. De har tappat känslan, de har blivit avtrubbade. Ni vet säkert hur det är när man blir avtrubbad inför något. Man ser för mycket skräckfilmer, så blir man till slut inte alls rädd för monstren man ser. Ser man en skräckfilm för första gången, och ser man, jag kanske ska beskriva innehållet i sådana filmer, eller ser du någon dålig film överhuvudtaget, första gången du ser de här onda sakerna, så känner du ett äckel när du ser blodet som inälvorna som flyger, och du blir äcklad av det. Men ser du ett par stycken, så blir det till slut helt normalt. Man blir avtrubbad. Så är det med synd. Man blir avtrubbad. I början så är man har en gräns, och den är svår att gå över. Men går man väl över gränsen till att göra något, till att synda eller till någonting, så är det inte så svårt sedan att fortsätta längre och längre fram, och så blir man mer och mer avtrubbad i sitt samvete. Har man väl börjat med någonting, så är det svårt att sluta. Den här känsligheten försvinner. Så blir det värre och värre. Och man till slut så gör man det utan samvete. Det handlar inte bara om mördare. Har du väl mördat din första person, så är det lätt att fortsätta. Det handlar om varje småsynd, varje synd, liten synd, stort som smått, tycks litet, finns en gräns. Går man över den, så får man dåligt samvete. Till slut så tappar samvetet känslan. Man får valkar. Man blir avtrubbad. Man blir bedövade i sina samveten. De tappar alltså känslan. Ni kanske har bedövats någon gång, fått lokalbedövning, varit hos tandläkaren, eller bedövat någon. Jag fick en operation i handen eller i fingret, för när jag var barn jag hade någon infektion i fingret. De bedövade handen, jag fick inte se vad de gjorde. De skulle skära och göra någonting i handen, jag fick inte se. De bedövade handen, jag kände ingenting. Var han en, hur läkaren än skar, jag vet inte vad han gjorde, och jag vill inte veta heller. Men jag kände i alla fall ingenting. Eller när man ligger på operationsbordet, man är bedövad, man är nedsövd, man känner inte det som läkarna gör på en under operationen. Tappat känslan helt. Det gör inte ont längre att synda. Så är det med synden. Den förhärdar mer och mer och mer. Så går Paulus över till deras liv. De kastar sig ut i utsvävningar, vers slutet av vers 18 och 19. Kastar sig ut i utsvävningar, här säger Svenska Folkbibeln 2015, har valt att översätta det till orger. De kastar sig ut i orger. Och jag hörde en intervju av honom som översatt, folk valde att använda orger där. Och det är egentligen inte rätt korrekt ord förstås. Det finns redan ett grekiskt ord för orgie, och det är orgie. Så det är inte det som han talar om här. Det tycker jag sätter en för hög ribba för vad Paulus säger här. Han talar inte om de här stora hemska som vi tänker oss är stora förfärliga synder. Det är inte många som går på orgier idag, vad jag vet. Jag vill inte veta det heller. Paulus talar om lössläppthet i all form av synd, all form av obehärskad, ohämmad, ohindrat syndande. En lössläppthet i synden, avsaknad av den här självbehärskningen. Och det är också en självvald sådan. De har valt att inte behärska sig. De har överlämnat sig själva åt det. De har kastat sig ut i det. Kan mycket väl veta att det här går emot mitt samvete. Det här är fel att göra. De struntar i det. De kastar sig ut i det. De vet säkert att till slut så får jag ett avtrubbat samvete. Jag ska bara börja. Jag behöver bara börja och förstöra mitt samvete. Så kastar de sig ut i lössläppthet. I det ohämmade, obehärskade syndande. Vad det än är. Behöver inte vara orger. Det kan vara frosseri. Det kan vara all synd som du tänker på. Och de kastar sig ut i där. De kastar sig ut i all orenhet. Till att leva orent. Bokstavligen talar Paulus nästan här om ett arbete i orenhet. Ett helt liv som ägnas åt orenhet. En hel verksamhet, kanske till och med förvärvsarbetet de utför, är en synd för att de älskar synden. Ja, Paulus använder också ordet girighet, som används som girighet efter pengar. Kanske det är så att de hela deras liv går ut på synd och girighet och att tjäna pengar på att synda och synd. Det behöver inte bara vara pengar. Det här girigheten efter mer och mer och mer. Vad det är man som individ vill ha mer av i form av synd. Bilden man får av Paulus språkbruk här är i alla fall att deras liv, deras verk, deras gärning går ut på att synda, att skapa egen njutning för sig själva, strunta i Gud, inte för Guds ära. Och det är förstås förgängligt, leder inte till någonting gott. En stundtals njutning för stunden, men är lönlöst, förstör, leder inte till någonting gott. Det här är läran om de icke pånyttfödda människornas mörka och onda natur. Människan i sitt syndiga tillstånd. Orsaken bakom allt är deras natur. De är förhärdade i sina hjärtan. De har en ond natur. Hela deras väsen är förhärdad och ond och syndig. Hela deras varelse är fördärvad och hård. Som exempel, jag lyssnade lyssnade på en intervju av en person som inte är kristen. Och igen, deras tankar är lönlösa, deras tänkande är förmörkat. Det betyder inte att de är totalt okunniga eller inte kan ha vissa insikter i civila frågor eller i naturliga frågor genom Guds nåd, Guds allmänna nåd, så kan människor komma fram till bra saker. Det är en person jag tycker tänker och säger en del vettiga saker i civila frågor. Men så sa han detta: bara för att jag inte är kristen betyder inte att jag är okunnig eller ond. Och det var precis vad den här texten säger. De är okunniga, inte okunniga i naturliga frågor eller rent vetenskapliga frågor. Men de är okunniga om Gud, de är obekanta med Gud, de känner inte Gud. Och de är onda därför till sin natur, per definition. Så det här som den här mannen sa, hur många bra saker han än, jag än tycker att han säger i andra saker, så var det helt fel det han sa. Därför att de som inte är pånyttfödda, de som inte är sant kristna, är per definition okunniga och onda. De känner inte Gud. Och deras liv och natur är synd. De kan göra uppfinningar för att förbättra sina liv. Deras tankar är inte ointelligenta. Det är inte det betyder. De kan uppfinna saker. De kan komma fram till upptäckter. Förbättra människors liv här på jorden. För sig själva och för andra. Men i slutändan är det lönlöst för hur bra liv man har, hur bra uppfinningar man har, vilka maskiner man har för att underlätta livet. Ingenting kan hjälpa en inför det kommande livet. Det finns ingen brandbil man kan ta med sig till helvetet för att släcka undan elden. Det finns ingen brandsäker dräkt man kan uppfinna och ta på sig och ha med sig i nästa liv som kan skydda en mot Guds vredes eld. Ingenting, hur stora, hur snillrika och vetenskapliga upptäckter som än finns, är vad som uppnås här på jorden lönlöst. Kan inte hjälpa en mot döden, kan inte hjälpa en mot domen. Att de är okunniga om Gud och inte känner Gud betyder inte att de inte vet saker och ting. Eller att de inte vet att Gud finns. Det är uppenbart att Gud finns. Romarbrevet 1:18. Gud har uppenbarat för dem ända sedan världens skapelse. Är hans osynliga natur, hans allsmakt synlig genom de verk han har skapat. Och därför är de utan ursäkt. Men den här okunskapen är frivillig. Den är självvald. De använder den kunskap de har för fel ändamål. De trotsar Gud. De förtrycker kunskapen, sanningen de har. De vrider om det till avgudadyrkan. När de förstår att det finns en gud, men de går till någon annan gud istället och tror att den guden är, eller påstår, väljer att dyrka ändå en gud som är falsk för att den passar deras tankar eller deras vilja bättre. Det är en frivillig okunskap att de har vänt Gud, den sanna guden, ryggen. Och än värre deras hjärtan som är förhärdade har valt synden, men ändå har de sina samveten som vittnar mot dem när de gör fel, också Romarbrevet. De har samveten, men mer och mer så har de avtrubbat sina samveten, gjort det som är fel. De har tappat känslan för synden. Och ju mer de syndar, desto mindre känsel har de för synden. De tänker inte hur förfärlig synden är, hur hemsk synden är. De har valt att blunda för det. De har valt att förstöra sina samveten. De har valt att också, inte för att de får dåligt samvete av att synda, men de vet också att domen, det väntar en dom för dem om de syndar. De har tappat all känsel för detta. De har bedövat sig själva mot allt detta. De har valt, Romarbrevet 18 igen, de har valt att undertrycka sanningen i sin orättfärdighet. Trots att de vet att när jag är 80 år, eller hur länge de hoppas på att leva, så kommer jag en dag att dö och stå inför domen. Och jag vet detta. Men de kopplar bort det. De väljer att nu ska jag leva för mig själv. Jag ska leva livet så länge jag lever och inte tänka på döden och domen. Människor är bra på att inte tänka på döden. Blockerar det från sina sinnen. I människans onda natur så har de den fria viljan att synda fritt och inte välja Gud. Det är det de valt frivilligt enligt sin natur. Har människan frivilliga beror alltid på vad man menar. Och den diskussionen är irrelevant, tycker jag. Det beror på vad man menar med frivilliga. För de som är i sitt naturliga tillstånd, människan, väljer frivilligt att synda. Väljer frivilligt att gå emot Gud. Det är vad de vill. Och det är därför de inte kan välja Gud. För de kan inte välja någonting som de inte vill välja. Så vad har ordet frivilliga med saken att göra? Deras vilja, deras val är förutsägbara. Vi vet vad de kommer välja. Man vet vad de kommer välja. Man vet vad en naturlig människa kommer välja, och det är inte att välja Gud utan synden. Och den här naturen de har, hur mörkt det är, hur oförmögna de är, hur okunniga de är, så är den också förvärrad genom Guds juridiska förhärdande. Så parallellstället här är Romarbrevet 1. Det står här i Efesbrevet att de överlämnade sig själva åt lössläppthet. Och i Romarbrevet står det också att Gud, när de gjorde detta, överlämnade sig själva, så står det också att därför överlämnade Gud dem i deras hjärtans lustar till orenhet att vanära sina kroppar. De som bytte ut Guds sanning till lögnen och vördade och tjänade skapelsen över skaparen som är välsignad i evighet. Amen. På grund av detta överlämnade Gud dem till ärelösa passioner. Och så vidare. Så alltså, Romarbrevet 9:18. Alltså förbarmar han sig över vem han vill, men han gör vem han vill hård, eller förhärdar vem han vill. De är förhärdade till sin natur. De har förhärdat sig själva. De är hårda. De har förhärdat sig själva. De har överlämnat sig själva till sina passioner och Gud. I genom en dom över detta, så överlämnar Gud dem ännu mer, förhärdar dem ännu mer, överlämnar dem till ännu mer, så att de, trots att de vet att de gör fel, trots att de är avtrubbade, så överlämnar Gud dem så att de verkligen gör det som de har bestämt sig för att välja. Farao tas upp som exempel, om man försöker att förklara det på olika sätt, varför förhärdade Gud farao, och arminianer försöker att förklara det. Romarbrevet 9 ger svaret: Gud förhärdar vem man vill för att hans namn ska bli känt över hela jorden, så förhärdade han farao. Men vi kan också se att farao behövde förhärdas. Inte på ett arminianskt sätt. Arminianerna förklarar det som att Gud gav farao bara helt enkelt makten att göra det han ville. Farao hade en fri vilja, säger de, och han hade kunnat välja att göra det goda mot Israels folk. Varför inte? Men Gud på något sätt fick honom att göra det han verkligen ville. Men vi kan se en viss sanning i det. För om farao är en förhärdad ond syndare, så kan han ändå se att Egypten skulle förstöras, massa folk skulle dö. Han skulle kunna av ren rädsla för domarna som Gud skulle skicka, så kunde farao kanske lockas att ändå göra det goda, bara för att bevara sig själv, för att själv bevara sig själv. Men Gud, farao förhärdade sig, och Gud förhärdade honom ännu mer, så att han, trots kanske rädslan eller allt detta, skulle göra det som det var bestämt, det som han ville. Det är ett samarbete där mellan Gud och syndaren. Syndaren vill synda, och Gud säger varsågoda, lev era liv, förvärra er dom, så att jag blir ärad ännu mer. Ät er mätta och ännu mer av synd. Och de är utan ursäkt. För det är de som låter sin syndiga natur härska. Eller så väljer Gud att på nytt föda en syndare och frälsa henne. Ge henne nytt liv. Ta bort henne från den här hopplösa dödheten och stenhjärtat, och byta ut det till ett hjärta av kött. Så är det med alla som är kristna. De vandrar inte längre på det här sättet. Kristna har motsatsen till allt detta. Har lärt känna honom, gått från död till liv. Gått från tomma sinnen till att få sinnena fulla av Kristus och Gud. Gått från att vara förmörkade i sina tänkanden till att få sina hjärtan upplysta. Jämför tidigare i brevet: ert hjärtas ögon upplysts till att ni vet vad hans kallelses hopp är, vad hans arvs äras rikedom är bland de heliga, och så vidare. Istället för att vara främmande jorda från Guds liv på grund av okunskap, har de bekantskap, intim kännedom, och är kända av Gud och har evigt liv. Istället för att ha hårda hjärtan, så är deras stenhjärta uttaget och ersatt av ett hjärta av kött. Istället för att vara känslolösa har de fått nya känslor, en ny kärlek till Gud, en ny känslighet för synden. Istället för att vara överlämnade åt lössläppthet så har de blivit samlade och behärskade. Istället för att verka i orenhet och girighet så arbetar de för Herren i kärlek och renhet och givmildhet. Allt detta på grund av det Paulus säger i början: jag talar och förmanar er i Herren. På grund av talet och vittnesbördet i Herren. Vittnesbördet som är evangeliet. Glädjebudet om att människor är döda i sin synd, förtjänta av den eviga domen i helvetet. Men Gud sände sin son Jesus Kristus till att dö på korset, ta på sig straffet för synden under Guds vrede. På den stunden på korset betala priset till fullo för syndare. Och där är straffet betalt och återuppstå på den tredje dagen. På grund av allt detta så är det möjligt. På grund av allt detta som Jesus på korset med sitt dyra blod har köpt, så får syndare nu pånyttfödelse. Inte för att de själva gjort något, utan för att Jesus betalat det för dem. Så får syndare nu förlåtelse för sina synder. Inte på grund av något de själva kunnat göra, utan för vad han har betalt för dem. Och så får syndare nytt evigt liv i hans uppståndelse från de döda. Vi tänker idag att människan, mänskligheten, är syndigare än någonsin. Vi ser hur all lösläppthet som far över västvärlden, all ogudaktighet som far över världen. Men så är det inte. Det är inte så att det är värre idag än vad det var på Paulus tid, eller för den delen på Gamla testamentets tid. Det är inte så att människor blir mer och mer onda när tiden går, eller att det blir värre och värre medan tiden går. Människan har alltid varit likadan. Det har alltid, den lösläppthet vi ser idag i samhället, och människor blir chockerade över det, men det är precis samma som det var på Paulus tid, om inte värre. Det var orger i öppen dager. Det var homoäktenskap. Romerske kejsaren Caligula, eller romerske kejsaren Nero, var en brud i ett homoäktenskap. Det var helt accepterat på den tiden. Kanske mer accepterat än idag till och med. Och all heterosexuell otukt förstås. Vi ska inte bara peka ut homosexuella, homosexualitet. All lösläppthet som vi ser, inte värre än det var tidigare. Vi som församling gör väl i att ha vetskap om den här onda naturen, så att vi inte blir chockerade. Vi bör bli chockerade, vi bör ha en känslighet för synden, men vi bör inte bli så chockerade att vi tappar förståndet, får panik, blir för förtvivlade. Ska ha en samlad förståelse av att detta är precis vad Bibeln lär ut om mänskligheten, och att detta är ett bevis på att Bibeln har rätt i vad den säger om människan. Bibeln är sann. Vi vet hur vi ska reagera på människor. Vi vet när vi vittnar, när vi talar om Herren för människor i deras syndiga natur, så kan de och vill de inte ta emot det som är Guds ande. De är själiska, de är naturliga. De kan inte ta emot det som tillhör Guds ande, utan det måste uppenbaras för dem. vi kan avhållas från att lockas in i att försöka locka in dem och säga saker som de ska tycka om, så att de ska dra sig närmare med ett falskt budskap. Vi vet istället att vi ska göra det vi ska göra, följa planen, vet att det går som det går, det hänger på Guds nåd, Guds suveränitet. Om de orden jag säger, hur fattigt eller illa jag är när på att uttrycka mig, så säger jag Guds ord. Och det är upp till Guds suveränitet att frälsa den människan, bara jag troget lägger fram evangeliet. Att veta detta hjälper oss att vara på våran vakt. Att veta att vara på vår vakt mot världens inflytande, mot köttets inflytande, mot människornas inflytande, vad de vill göra. Så vet vi att de har inte Guds planer i det de gör. Deras plan går ut på sin egen självuppfyllelse, sin egen synd. Och vi kan veta att vi ska vara på våran vakt, så att vi inte luras med av vad deras försök, vad de försöker sig på. Och gör motsatsen här. Paulus kommer gå vidare till att säga praktiska saker i kommande verser. Men om vi tittar bara på vad Paulus sagt här till sist. Jag har några minuter kvar innan det är en timme. Gör motsatsen. Ha inte ett tomt sinne, utan fyll ditt sinne med Kristus. Vi ska bli uppfyllda av Kristi fullhet. 4:13. Låt ditt förstånd vara ljus. Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men är ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker. Släpp inte in mörker i dina tankar, i dina ögon. Låt inte bli avtrubbad av skräckfilmer eller dåliga filmer och tappa känslan för synden. Eller läsa dåliga nyheter hela dagen och bli mörk i tankarna. Läs Bibeln och se vad den säger och vad Gud har för nyheter. Vi vet framtiden. Vi behöver inte läsa alla nyheter. Vi har framtiden i Bibeln och vet att det kommer bli bra, hur dåligt det än är idag. Så många kristna lever som de inte känner honom. Även om det är sant att bara för man är kristen så är man okunnig och ond. Men bara för att man är kristen så betyder det inte att man är, eller kallar sig kristen, betyder det inte att man är, känner honom, är helig, helgad. Så många kristna märker man som kallar sig kristna, deras sinnen är lönlösa. De tänker världsligt, de tänker på sin världsliga välgång, på sina prylar, sina bilar, sina kafébesök, all sin lönlöshet som de lever för, och uppenbarar att deras sinnen ännu är förmörkade och tomma. De följer hellre världsliga tankar och filosofier. Det är tydligt att de inte tror eller litar på Bibeln i praktiken. Och ni som nu lyssnar inte i troende på Herren Jesus, ni vet att detta är sant. Problemet är er förhärdelse, att ni inte vill komma till honom för att få evigt liv. Om inte Herren gör ett mäktigt verk i era hjärtan, vänd om och förtrösta på Herren Jesus. Du kan gå från död till liv, du kan gå från mörker till ljus, från hårdhet till kärlek, till känslighet, till ett bultande liv genom Guds nåd. Förhärda inte ditt hjärta ännu mer. Om du nu lyssnar som de gjorde i Meriba och gick under, vänd om till Herren, hör hans röst, så ska du få evigt liv. Så var det. Hedningarna levde så, deras tankar var tomma, är tomma, deras förstånd för mörkret, främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan, avtrubbade och kastar ut sig i utsvävningar, lössläppthet, ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Men kristna som blivit födda på nytt har upplevt Guds nåd genom Kristus. De som upplevt nåd, fått ett nytt liv, lever ett nytt liv för honom, är upplysta, har fått ljus, känner honom, fått nya hjärtan, är känsliga för synd och självbehärskade och givmilda. Amen. Låt oss också ha en avslutande bön för orden vi hört. Herre, tackar dig för ditt ord, dess sanning, för allt vi har fått lära oss, för den du är och för vad vi vet att vi en gång var. Så har vi genom din ord blivit nya skapelser och ska inte längre leva som hedningarna, som vi själva var en gång i tiden. Gud bevara oss, vi tänker på varje sak, om mycket av det skär till i oss ännu, för du har förnyat våra samveten och helat våra samveten. Det är så mycket som vi läser om där vi vet att vi fortfarande beter oss som hedningarna. Vi är fortfarande, känner vi oss förmörkade, tomma, själviska, syndiga på många sätt. Och av detta vet vi att du har gett oss din ande som upplyser oss och visar oss mer och mer av det som är fel i våra liv, så att vi kan lämna det och bättra oss. Herre våran Gud, och jag är inte bättre, jag är inte någon att stå och säga till andra någonting, det är endast genom din nåd. Gud, fortsätt att verka i oss, fortsätt göra detta verkligt i våra liv, att vi behagar dig allt, att vi lever som ljus i världen, att vi lever heligt och rent, att vi känner dig mer och mer, får mer och mer insikt och vetskap och kunskap om dig, kommer all närmare och närmare i vår relation med dig. Vi ber detta att du ska bevara oss. Tackar dig för din nåd. I Jesu namn. Amen.